Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om automatiserad webbplatsgranskning. Kan det vara någonting, Karl-Emil Micke?
Ja, men det tycker jag. För hur går det egentligen att på automatiserad väg veta om en webbplats är legitim, äkta, trygg och säker eller om det i själva verket finns indikatorer på att den är bedräglig? Det är det vi ska prata om i veckans huvudämne av Bli säker-podden som produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Och detta är inspelat den 20 juni. Vi släpper loss avsnittet den 21 juni. Det kan vara viktigt att tänka på här, för just nu pågår det mycket diskussion om chattkontroll 2.0 som vi också ska beröra. Men det sker, vi hade ett manus i morse och nu när vi spelar in har vi ett annat. Men innan dess så har Microsoft kallat tillbaka Recall.
Ja, precis. För Microsoft, de har insett att det här med en automatisk inspelning av allting som händer på datorn, det är kanske inte så smart. Och de har lyssnat på kritiken. De meddelade därför också den 13 juni att, citat på engelska, "We are communicating an additional update on the recall preview feature for Copilot Plus PCs. Recall will now shift from a preview experience broadly available for Copilot Plus PCs on June 18th, 2024 to a preview available first in the Windows Insider program in the coming weeks." Slutcitat. Alltså att den här funktionen, den kommer inte att rullas ut brett till Copilot Plus-datorer utan kommer vara en del av Windows Insider-programmet. Och här ser vi då alltså att Microsoft insåg att deras idé var kanske inte helt briljant. Och de lyssnade på kritiken. Tänk om fler gjorde så.
Ja, för nu ska vi då in och prata lite om chattkontroll 2.0. Bakgrunden till det är ju att det förslaget som vi har pratat om i två avsnitt tidigare, det har fallit, men Belgien som är ordförandeland i EU nu vill gärna få igenom detta innan ordförandelandskapet flyttas över till Ungern. Och där är vi nu mitt i allt ihopa. Ska vi ta en liten bakgrund?
Ja, men det gör vi. Chattkontroll 2.0 är alltså önskemålet om att kunna skanna allting som vi användare skickar till varandra via till exempel meddelandetjänster eller i viss mån e-post och även saker som vi laddar upp till molnlagringstjänster. Vi har ju chattkontroll 1.0 som har gällt sedan flera år tillbaka och som förlängdes i och med chattkontroll 2.0 inte kunde nås någon enighet kring. Och chattkontroll 1.0, det är alltså det som gör att tjänsteleverantörer utan tvekan får skanna efter barnövergreppsmaterial och moderera sina tjänster, så som jag tror att de flesta faktiskt vill att de ska göra. Men sen kom ju då det här väldigt kontroversiella, väldigt kritiserade, totalsågade skulle jag till och med säga, chattkontroll 2.0-förslaget som innebar att även krypterad kommunikation skulle övervakas, även om det då strider mot FNs deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och EU-stadgan, och till exempel Journalistförbundet och tidningsutgivarna varnar för att det äventyrar källskyddet. Det förslaget, det stoppades ju av Europaparlamentet. DN skrev den dagen att, citat, "Det är ovanligt att EU-parlamentets alla partigrupper är eniga, liksom att parlamentet så radikalt ändrar innehållet i ett lagförslag från EU-kommissionen." Slutcitat. Och det är ju för att det här förslaget, det har egentligen ingen liksom politisk koppling. Det är inte en höger- eller vänsterfråga. Det handlar bara om, har du förstått vad förslaget innebär eller inte? Vi har gjort två tidigare avsnitt om just chattkontroll 2.0 ursprungsförslaget. Ett där jag gick igenom problemen med det och ett avsnitt där jag förklarade vad som bör göras istället ifall målsättningen faktiskt är att skydda barn. Alltså vad går att göra på teknisk väg för att skydda utsatta barn. Men Eftersom det här ursprungsförslaget Chatkontroll 2.0 totalsågades så började Belgien arbeta på ett kompromissförslag där de bytte ut lite formuleringar, bytte lite termer och la in några små saker som skulle då förhoppningsvis kunna lura ministerrådets representanter att faktiskt släppa igenom det här förslaget. Och det var det som vi trodde att faktiskt skulle ske. Fram till att vi nu då fick riva upp vårt manus och konstatera att den omröstning eller uppgörelse som skulle göras på ambassadörsnivå i det som kallas Corper 2 istället för i ministerrådet, för att ministerrådet har inte några fler möten inplanerade för ordförandeskapet byter land. De höll det där mötet, men de strök frågan om chatkontroll 2.0. Göteborgs-Posten rapporterar så här. Citat. Belgarna hade hoppats på en uppgörelse på ambassadörsnivå under torsdagen, men plockade istället bort sesampunkten, och sesam det är då child sexual abuse material-punkten, från dagordningen alldeles inför mötet. Och så meddelar en källa så här, citat. De sista timmarna blev det klart att en nödvändig kvalificerad majoritet inte skulle kunna nås. Ordförandeskapet beslutade därför att dra tillbaka frågan från dagens agenda och fortsätta konsultationerna i en lugn atmosfär, slut citat. Och jag är ju lite skeptisk till det här med att det är så mycket av det här som diskuteras bakom kulisserna, att faktiskt det här inte diskuteras publikt. Men det blir i alla fall klart att det inte kommer nås någon enighet i ministerrådet idag. Men vi vet också från den här veckan att Sverige tyvärr står bakom det här förslaget nu. Och det här förslaget som de står bakom, vad är det för förändringar som har gjorts där? Ja, för det första så har det begränsats kring vad det är som ska skannas. Och det är väl en av de största skillnaderna, att nu så har det begränsats till bilder, videoklipp och länkar. Och sen så har det bytts namn till uppladdningsmoderering. Och det innebär att tanken är att totalsträckskrypteringens funktion ska kringgås genom att apparna granskar bilder, videoklipp och länkar innan de skickas, innan de krypteras. Och för att förstå hur i hela friden våra politiker skulle kunna tro att det här var en bra idé, så pratade jag, eller i alla fall jag fick andra hands vidare skickat till mig information från en pressekreterare vid departementsledningen för justitiedepartementet, som förklarar hur regeringen ser på det här. För regeringen stöttar förslaget tillsammans med Socialdemokraterna. Och det här svaret, det gör först och främst att de förtjänar veckans känga, utan tvekan. Men jag skulle nog också vilja nominera dem till årets snömos. För det här är det värsta jag har läst. Alltså, lyssna på det här. Citat. Helsträckskrypterade tjänster föreslås omfattas av förordningens tillämpningsområde, samtidigt som det tydliggörs att förordningen inte får förbjuda, försvaga eller kringgå helsträckskryptering och inte heller skapa skyldigheter att dekryptera eller tillhandahålla krypterad information. Paus. De två sakerna är helt oförenliga. Alltså, det går inte att säga att helsträckskrypterade eller totalsträckskrypterade tjänster ska omfattas, men att det inte är tillåtet att försvaga eller kringgå totalsträckskrypteringen. Det är antingen eller. De två går inte att kombinera.
Olja eller vatten, så att säga.
Ja, fortsättning. Spåning av sexualbrottsmaterial på krypterade tjänster föreslås vara möjligt genom så kallad uppladdningsmoderering, som innebär att spåning kan ske innan information krypteras och skickas. Detta under förutsättning att användaren har lämnat sitt samtycke för spåning av uppladdat material. Paus. Och här förklarar de då det här med uppladdningsmoderering, att poängen är att de ska kringgå totalsträckskrypteringen. Det här är ju positivt att de i alla fall har insett att den där spårningshunden som skulle kunna sniffa på information, den existerar inte. Men här förklarar de liksom att det är uppladdningsmoderering som ska användas. Så innan användaren skickar någonting så ska det granskas eller kunna granskas. Under förutsättning att användaren har lämnat sitt samtycke för spårning av uppladdat material. Det här tycker jag ju samtidigt är lite besvärande. För det här bevisar ännu tydligare att det här förslaget har aldrig handlat om att skydda barn från första början. Det är alltså, vilken förövare, barnövergreppsspridare eller barnövergreppsmaterialspridare eller pedofil skulle se, godkänner du att det här materialet skannas och trycker ja på det? De som vill sprida det här materialet, de kommer ju då bara välja de privata instanserna där det inte finns möjlighet att skanna så som det kommer ske på de publikt tillgängliga tjänsterna.
Det är lite hårt att säga att det aldrig har handlat om att skydda barn. Så det är ju inte, det är ju en värdering.
Det är en värdering, absolut. Det är en värdering, absolut. Det är min värdering att det här aldrig har handlat om att skydda barn. Jag kan rekommendera er att läsa Ann-Marie Eklund Lövinders krönika också, eller debattartikel i Dagens Nyheter, som också visar att det här är ett försök att införa massövervakning och sen förtäcka det som om det hade någonting att göra med att skydda barn. För hade det här haft någonting att göra med att skydda barn, då hade förslaget istället fokuserat på tekniskt gångbara lösningar istället för massövervakningslösningar. Och lyssna jättegärna på avsnittet vi gjorde om gångbara lösningar för att skydda barn på nätet.
Ja, jag är helt övertygad om att det här handlar om en EU-kommissionär, Ylva Johanssons tanke om att barnen i Europa måste skyddas, men att det genom hela processen har varit tydligt att politiker, på tal om värderingar så att säga, de har värderingar, de har ideologi, de har en idé om ett bättre Europa, de som jobbar inom EU. De saknar all form av teknisk kompetens. De behöver metaforer. Vi pratar om den här sniffade hunden. Mm. Så här, de vill lösa någonting. De vill mixa olja och vatten. De vill sätta ihop två briotåg med samma magnet, ni vet. Så går det ja. Inte. Och någonstans där så blir det så himla fel sen när verkligheten kommer ikapp värderingarna och behoven. Och då blir det sådana här kompromissförslag som i slutändan blir helt ologiska i sammanhanget. Men att de har haft ett möte där och sagt hur ska vi kunna skapa övervaka hela Europas folk? Ja, men bästa sättet är att gå igenom och skydda barnen. Mm. Riktigt så utstuderat tror jag inte riktigt det har jobbats alls faktiskt. Det är inte heller riktigt den typen av politiker som...
Ja, jag hoppas att du har rätt. Problemet är ju att vi har fått avslöjandet från Europol som visade att Europol ville börja använda den här möjligheten för att samla in mer än bara barnövergreppsmaterial.
Det är klart de vill. Det är ju polisiär myndighet. Och det ska ju också sägas att det spelar kanske ingen riktig roll. För slutsatsen är ju alltid de små stegens tyranni. Ja. Det vill säga, det spelar ingen roll vad grundvärderingen har varit. Slutsatsen kommer alltid vara att om den här tekniken införs, om de lagen införs, då är det ingen jättestor förändring sen. För nästa steg är ju, ja, men det är väl klart att vi måste skydda Europas folk från gängkriminaliteten. Och så rullar det på. Tyvärr är det ju så. Så i grunden spelar det kanske ingen roll.
Nej, och finns bakdörren där så finns den där. Men vi är inte helt klart med snömoset än. Det fortsätter så här. Citat. För att ytterligare tillgodose behovet av cybersäkerhet föreslås bland annat att kommissionen ska godkänna de tekniker som kan användas för att genomföra en spårningsorder med beaktande av att teknologierna inte ska introducera cybersäkerhetsrisker som inte kan begränsas. Paus. Det där existerar inte. Alltså, det enda sättet att se till att inte introducera cybersäkerhetsrisker, det är att hålla datan totalsträckskrypterad. Om du skannar den i förväg och läcker den till tjänsteleverantören, då finns det ingen begränsning. Det är det här jag har tjatat om så ofta. Vi måste skydda vår information med teknik, inte med juridik. Det spelar ingen roll om vi sätter upp regler för vad tjänsteleverantörerna får göra med den här informationen, eftersom kanske framförallt de flesta av dem inte ens är europeiska.
Nej, gång på 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 gång så har vi sett att policies, lagar, det hindrar inte missbruk.
Nej. Och sen den sista delen av snömoset då. Citat. Vidare klargörs att spårningstekniker får användas i krypterade miljöer endast efter att det har säkerställts att de inte försvagar krypteringen. Slutcitat. Och ordagrant så kan det där stämma. Men krypteringens funktion försvagas per definition eller elimineras för att den tas bort. Så om det här är det som våra politiker tror att kompromissförslaget innebär, om de kan få ihop det här resonemanget i huvudet, då är vi riktigt illa ute. Men vi ska inte prata hela avsnittet om det här. Jag kan rekommendera er som är intresserade av att läsa Emanuel Karlstens eminenta rapportering om alla turer fram och tillbaka, lögner som har framförts, misstag som har gjorts men som inte visade sig vara misstag, om ni vill veta mer om allt som pågår just nu. Jag vill förtydliga också att det inte bara jag som anser att det här nya kompromissförslaget inte är tillräckligt. Journalistförbundets jurist Tove Karlén menar också att det här kompromissförslaget äventyrar källskyddet, och jag lägger med en länk i våra show notes till Journalistförbundets podd där det går att lyssna på mer information om hur Journalistförbundet ser på det här massövervakningsförslaget. Sen vill jag också lägga till att än så länge är det inte för sent att stoppa. För även om Sverige nu har en positiv ställning i ministerrådet, så måste det här förslaget också passera Europaparlamentet. Och Europaparlamentet har stoppat vansinnet en gång, de kan göra det en gång till. Avslutningsvis, vi kommer självfallet i Bli säker-podden att, om det här går igenom, också förklara hur du kan kringgå massövervakningen. Men det är väldigt, väldigt tråkigt ifall vi skulle behöva lägga delar av varje veckas 35 minuter på att inte bara förklara hur du skyddar dig mot kriminella, utan hur du faktiskt skyddar dig mot staten som faktiskt var tänkt att skydda dig. Sorgligt. Ska vi ta och gnälla lite på Facebook för omväxlings skull?
Ja, Microsoft har ju dragit tillbaka tokiga förslag. EU-kommissionen, eller snarare Belgiens ordförandeskap, har dragit tillbaka tokiga förslag för stunden. Mm. Meta har också dragit tillbaka tokigt förslag, pausat i alla fall. Ja. Bara för den 16 juni så var jag och avnjöt Expressens webbsida och kunde då läsa att om bara några dagar aktiveras Metas AI-tjänst i Europa. Detta är alltså citat ifrån ingressen. Då kan företagets språkmodell tränas på dina personliga inlägg och bilder på Instagram och Facebook. Men det går att säga nej till datasamlingen, och de citerar cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix i detta. Citat. Det bästa valet är att hålla sig långt borta. Och jag var ju inte, det tog inte många sekunder innan jag skickade in detta till Karli Melnicka här och jag ville prata om det. Men du informerade mig att redan den 14 juni kunde vi läsa att Meta har pausat utrullningen. Detta på grund av att det finns tveksamheter huruvida denna insamlingen är i enlighet med europeiska och norska dataskyddslagar. Men det ska sägas att de har inte dragit tillbaka det permanent, utan det är en paus för integritetspolicyn som skulle reflektera de här förändringarna. De är kvar, de förändringarna. De har inte ändrats. Men från början hette det att vi behövde då få slippa detta aktivt tacka nej, och det behövde vi göra senast den 26 juni. Vad är status i detta?
Om vi kollar på vad Noib och Max Schrem skriver, så är vi fortfarande i något mellanläge där det inte ser ut som att Meta tänker börja göra det här för att det strider mot datalagstiftning. Men som du sa, de har inte ändrat sin policy för att det ska faktiskt efterspeglas. Jag tror att vi har mer information om det nästa vecka när datumet har passerats. Men oavsett vad, om du vill vara på säkra sidan så kan du klicka på formuläret som vi länkar till från veckans show notes och meddela att du inte vill att din data ska användas för att träna deras AI-modeller. Det kan ju hända att du tycker det är helt okej, men... Jag tyckte inte att det kändes helt okej, för jag har ju laddat upp många saker till Metas webbtjänster under tidigare år utan en tanke på att det plötsligt skulle användas för att träna deras modeller. Jag skickade in en sån här bestridan eller meddelande att jag inte ville att mitt material skulle användas för att träna AI-modellerna, och jag skrev citat: "Mitt material är enbart avsett för målgruppen jag har valt och är ej lämpligt för att utveckla och eller förbättra Meta AI-lösningar." Det godkände de som resonemang. Ni kan kopiera det ifall ni känner för det. Men oavsett vad, jag tycker det är tråkigt att de kör med opt-out istället för opt-in. Jag har samtidigt förståelse för att de gör det, för det är ingen som hade godkänt det här annars. Och vi kommer garanterat få se fler sådana här situationer för alla de företag som plötsligt har en massa data som de antingen kan använda för att träna egna AI-modeller eller sälja till någon annan. De sitter nu på någonting som är riktigt, riktigt värdefullt. Vet du vad det mest komiska är? Det är att jag kommer att tänka på alla de här kedjebreven där det står: du måste klistra in det här på din tidslinje för att inte... de fick ju inte rätt, men det är lite så att nu måste du göra det här för att inte Meta ska börja göra saker med din data som du inte vill.
Finns det några nackdelar med automatisk webbplatsgranskning då?
Ja, det gör det faktiskt. Det finns en stor nackdel, och det är att vi får inte lita för mycket på automatiserad webbplatsgranskning som vi nu ska gå in på. För automatiska webbplatsgranskningar är aldrig 100% säkra. Det är någonting som kan användas för att ge ett samlat betyg kring huruvida en webbplats är äkta eller bedräglig. Men det är aldrig 100%. Det finns alltid fel, och fel i båda riktningar. Det finns risk för att en webbplats klassas som bedräglig fast den inte är det. Och det finns risk för att en webbplats klassas som legitim fast den är bedräglig. Men om vi vet hur den här webbplatsgranskningen funkar, då har vi i alla fall möjlighet att använda det som ett verktyg när vi bedömer om en webbplats som vi kanske vill handla på eller registrera oss på är en legitim webbplats eller ej. Och varför ska vi gå in på det här då? Jo, för att Stöldskyddsföreningen har nu lanserat en ny funktion på säkerhetskollen. Den här navet som håller på att byggas för IT-säkerhetsfrågor. Och det är en funktion som låter användare skriva in valfri webbplatsdomän och se ifall den bedöms vara säker eller osäker. Det här är fortfarande i beta, så det är inte någonting som är helt färdigutvecklat, men det har kommit en bra bit på vägen. Lösningen bygger på Scam Advisor, som du kanske känner till sedan tidigare. En sån här tjänst som används just.
Jag nickar det, men det hör man inte i radio.
Nej, det hör man inte i radio. Det som används för att detektera bedrägliga webbplatser. Och Stöldskyddsföreningen har implementerat den på ungefär samma sätt som de har gjort med Have I Been Pwned. Have I Been Pwned är ju den här tjänsten som man kan använda för att se ifall ens e-postadress figurerar i lösenordsläckor. Det går att göra via säkerhetskollen, och nu går det också att använda Scam Advisor via säkerhetskollen, vilket jag faktiskt skulle rekommendera, för den officiella versionen av Scam Advisor, officiella versionen av det här verktyget, är nedlusad med spårningskod.
Ah.
Ja. Som man slipper ifall man går via funktionen som finns på säkerhetskollen. Men för att förstå vad det här resultatet baseras på så tänkte jag att vi passar på att gå igenom vad ett sånt här verktyg kan kolla på. För att verktyget kan ju inte till exempel se om det finns ett telefonnummer och provringa och se ifall det är någon som svarar i kundtjänsten. Men det finns många saker som ett sånt här verktyg kan kolla på, som just det här verktyget faktiskt också kollar på och som du själv kan kolla på om du skulle vilja göra det manuellt. Men fördelen med det här verktyget är att det gör alla de här testerna automatiskt och sen väger ihop resultatet av testerna till ett samlat omdöme. Den första saken som är intressant att kolla på, det är hur gammal en domän är. Alltså, hur länge sedan var det den registrerades? Så varför är det intressant att kolla på, Peter?
För att nyregistrerade domäner går ju under radarn.
Ja, och framförallt, det är mer sannolikt att en bedräglig webbplats ligger på en nyregistrerad domän än på en domän som har funnits länge. För om domänen har funnits länge, då borde någon ha uppmärksammat att det här är ju ett bedrägeri. Och då borde det ha stoppats i till exempel DNS-filter och surfskydd. Men om domänen är helt nyregistrerad, då är risken högre att det är någon som bara har satt upp den här webbplatsen precis för någon vecka eller månad sedan och börjat försöka lura in besökare dit. Det här betyder självfallet inte att alla nyregistrerade webbplatser är bedrägliga, för det faller ju på sin egen orimlighet. Men man kan kolla hur länge sedan var det domänen i fråga registrerades. Jag lägger en länk till verktyget whois.com. Där kan ni själva knappa in valfri domän och se hur länge sedan var det den här registrerades. Och om det var något som registrerades för, låt oss säga, 10 år sedan, då är det ganska osannolikt att det är ett bedrägeri. Men registrerades den för 3 veckor sedan, då är det en liten varningsklocka. Och det är just de här, det är samlingen av alla de här varningsklockorna som vägs in när Scam Advisor eller funktionen på Stöldskyddsföreningens säkerhetskollen faktiskt ger ett betyg. Finns det för många varningsklockor, då är det någonting som indikeras. Sen har vi populariteten. Det är någonting som det här verktyget också kollar på. Alltså, hur poppis är den här webbplatsen? Hur många besökare är det som går till den? Och varför skulle det kunna vara en indikator på huruvida en webbplats är bedräglig eller inte?
Ja, men de här scamwebbplatserna samlar ju inte riktigt lika många människor som exempelvis, Aftonbladet.se.
Nej. Precis. Det är betydligt färre personer som besöker scamwebbplatser än legitima webbplatser.
Stackars den här som har satt upp en ny verksamhet nu. Ja. Ny domän, knappt några besökare. Ja. Men vi kommer väl till fler varningstecken kanske.
Absolut. Och det här verktyget, det använder en funktion som heter Tranko. Och det är i sin tur ett verktyg som tar in information från väldigt många olika källor, eller åtminstone 4 olika källor, för att väga ihop hur populär en webbplats är. Och en av källorna, det är faktiskt Cisco Umbrella som vi har pratat om, det här DNS-skyddet. För att förklara hur Cisco Umbrella och därmed Tranko kan indikera hur pass populär en webbplats är, tänkte jag läsa ett litet citat från Cisco Umbrellas webbplats. Där står så här. Citat på engelska. The popularity list contains our most queried domains based on passive DNS usage across our umbrella global network with more than 100 billion requests per day with 65 million unique active users in more than 165 countries. Slutcitat.
Jättemånga människor.
Precis, så det är om en domän har många besökare, då finns den med i den här listan som är en av listorna som Tranko använder. Sen så kommer vi in på DNS-skyddet. Och DNS-skyddet är någonting som också den här tjänsten använder. Tjänsten kollar ifall ifall något DNS-skydd har listat domänen som bedräglig. Och nu kommer vi in på lite mer reaktivt. DNS-skydden, de listar ju bara webbplatser som är uppenbart bedrägliga och blockerar dem. Och det är det som då kan skydda en sån här helt ny verksamhet som sätter upp sin första webbplats. För deras webbplatsdomän kommer inte finnas med i något DNS-skyddsblockeringslista. Men ni kan själva testa olika DNS-skydd. Jag vet att den här tjänsten använder DNS-filter. Den har ingen öppen sökfunktion, mig veteligen. Men till exempel Quad9 som vi har pratat om, där kan man själv testa. Skriva in en webbplats och se ifall webbplatsen förekommer i det här filtret eller inte. Jag lägger en länk i show notes till Quad9 om ni vill testa hur det ser ut där. Och sen så har vi en till parameter, en ganska bra parameter får jag säga också, nämligen backlinks. Hur många andra trovärdiga webbplatser som länkar in till webbplatsen i fråga. Och varför är det en indikator på huruvida en webbplats är bedräglig eller inte?
För varken du eller jag länkar till bedrägliga webbplatser så ofta.
Ja.
Däremot kan det vara lite fejkade länkar eller dåliga länkar och sånt. Men den kollar alltså, det ska vara lite kvalitet på länkarna då.
Ja, du tänker på såna här, det sätts ju upp massa webbplatser som bara är länksamlingar som syftar till att skapa massa länkar som går tillbaka till andra webbplatser. Fördelen är att de har ingen trovärdighet, de webbplatserna. Det är ju uppenbart bedrägliga. Bedrägliga ska jag inte säga. Det är uppenbart lågkvalitativa webbplatser, så ska jag säga.
Just det, ja.
Men om ni vill se hur många webbplatser som länkar in till en annan webbplats, då kan ni använda till exempel SEObility. Ett gratis verktyg som jag tror det är 3 sökningar per dag man får göra. Och sen så finns det ju liksom riktiga tjänster som det går att prenumerera på för att hålla koll på det här.
Ahrefs, ja. Ganska så mycket pengar för de tjänsterna.
Ja, det är det. Och slutligen så finns det också recensioner. Det går ju också att kolla automatiskt. Alltså är det här en webbplats som det finns många recensioner kring på till exempel Trustpilot? Och då hur är andelen goda recensioner kontra dåliga recensioner? Men om det är många dåliga recensioner kontra goda recensioner, då är det ett tecken på att det är en inte så seriös webbplats. Och om det saknas recensioner, då kan ju det också vara en sån här varningsklocka. Att okej, det här är kanske inte någon webbplats som speciellt många har handlat på. Den här samlade bedömningen som görs, den görs utifrån många olika parametrar. Och om en parameter som till exempel väldigt många dåliga recensioner väger tungt, då kommer webbplatsen att markeras med ett dåligt betyg. Men det görs kanske med rätta.
Ja, det är ju det här med eget ansvar att kolla lite. Det kan vara nog så allvarligt att köpa elutrustning som... Var det Elsäkerhetsverket som hade beställt från en annan webbsida laddare eller till mobiler och alla var undermåliga?
Precis, det var Elsäkerhetsverket som beställde från Wish. De testade att beställa 10 stycken USB-laddare från Wish. Ingen var elsäker. Alla sågades.
Ja.
Och det är jättebra att du nämner det, för att det är ju inte någonting som ett sånt här verktyg testar. Alltså, verktyget testar inte är produkterna som säljs här faktiskt någonting som du bör köpa. För liksom, du bör ju aldrig handla elektronik eller barnleksaker eller någonting sånt via Wish eller Timo eller någonting sånt. I och med att det är sådana här privat importsajter. Det väger inte det här verktyget in. Det väger inte heller in huruvida du skyddas av den europeiska konsumentköpslagen eller inte. Så tänk på att det här är verktyg som bara granskar om webbplatsen rent tekniskt ser ut att vara legitim eller inte. Och när det kommer till huruvida produkten är säker eller inte, så är det någonting du måste granska manuellt. Och samma sak, om det finns ju webbplatser där många bedrägerier initieras. Jag tänker till exempel på Vinter som har varit väldigt mycket i ropet nu, den här andrahands köparsajten. Där är det många bedrägerier som initieras, många som blir lurade. Men det betyder ju inte att webbplatsen i sig är bedräglig. Och därför indikeras den inte heller som det. Sen finns det en mängd andra saker som ett sånt här verktyg också kan kolla på. Till exempel, vem är det som är registrar för den här domänen? Och är den registraren känd för att inte ta så där allvarligt på abuse-rapporter? Registraren är alltså den som företaget registrerar sin domän hos. Och ifall den registraren har gjort sig känd för att inte bry sig om när någon rapporterar att det sker bedrägerier från deras domäner, ja, då kan den registraren... Då kan användandet av den registraren vara en till sån här varningsklocka. Samma sak med webbhotellet. Om webbhotellet har gjort sig känt för att nej, men vi bryr oss inte om vad det är för någonting som ligger på våra servrar, då kan det vara en indikator. Och det kan till och med vara en indikator ifall den webbplatsen delar webbserver med många andra bedrägliga webbplatser. Det är också en sån sak som vägs in. De här sakerna som jag nämnde nu på slutet, de är lite svårare att kolla själv. Det sistnämnda, kända webbplatser som ligger på samma server, det går att testa med verktyget som jag lägger en länk till i veckans show notes som heter Reverse IP Lookup. Men det är svårt att hålla koll på om registraren eller webbhotellet är seriöst eller inte. Men det behöver man inte heller undersöka manuellt. Det enda som man behöver göra det är att gå till Säkerhetskollens webbplats och testa webbplatsen där. För då får man en rapport på, är det här någonting som ser ut att vara säkert eller inte? Men givetvis med brasklappen att det här är bara en indikator. Man måste alltid kolla själv också. Det är sådana saker som vilka betalningssätt finns. Finns det ett organisationsnummer? Finns det ett telefonnummer till supporten? Alla sådana saker är som vanligt jätteviktiga att titta på också. Men om det är så att du som användare ska besöka en webbplats eller besöker en webbplats och känner, är den här verkligen seriös eller inte? Ta då och testa. För om du själv känner att varningsklockorna ringer och du får en till stor varningsklocka av den här tjänsten, ja, då är det nog en webbplats som du ska låta bli att handla hos. Men vet du vad jag inte tycker att du ska låta bli med? Prenumerera på Bli säker-podden, för att om du gör det och jag inte förlorar min röst igen så som jag gjorde för 2 veckor sedan, då får du redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker-podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.